Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i Fotboll har glädjande nyheter att dela med oss.
Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna.
Precis, och Medarbetarna, det är en professionell naprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell naprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet inom fotbollen. Och det är vi extra glada över med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi, för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
Så är det, och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
Och ett extra stort tack från oss från Fotboll i Fotboll till Medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Lyssna på Fotboll i Fotboll, och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt, och denna gång är det semifinalerna i Svenska Cupen.
Ja, så är det. Det har spelats två semifinaler och vi är redo att ta ner dem.
Precis. Den andra spelades nu bara en timme sedan, så man är ju lite mentalt överkörd och trött, men vi kämpar på alltså.
Ja, och vilken jävla match det är, men... Ja, det spelades en innan det, så vi tar den först.
Yes, och det var matchen mellan Halmstad och Malmö FF på Örjans vall som såg ut som en gräsåker. Men det var inget som stoppade Malmö.
Nej, alltså det var så här superväntad matchbild. Det var så att Halmstad försökte försvara sin box och det var Malmö som försökte lösa upp knutarna och göra hål på dem. Håller ut väldigt bra tycker jag i första halvlek, Halmstad. Men tycker att de tappade lite tron på att göra mål tycker jag. Alltså det vart väldigt mycket fokus på att försvara boxen i den här matchen. Och det tror jag straffade dem. Och sen i första halvlek så hade Viktor Granat ett läge där han ska kunna göra mål. Och det är sånt som krävs om de ska gå vidare.
Ja, man ställer upp med en otippad anfallsduo i bröderna Granat, och jag tycker de såg faktiskt riktigt bra ut.
Ja, det tycker jag också. Det var väl sista brorsan som saknade nästan bara.
Yes, de vart väl lite tvungna med att ställa upp så, med tanke på att Naim Mohammed saknades i matchtruppen. Jag vet inte riktigt varför. Dåligt researchat, men han var inte tillgänglig uppenbarligen. För det är väl en spelare som annars hade startat och varit nyttig i en sån här matchbild. Men jag tycker faktiskt William Granat imponerade väldigt mycket och hade många fina sekvenser. Och ja, men han skämde inte ut sig själv.
Nej, jag håller med. Och det är en tuff match att kastas in i också. Så att, imponerade honom faktiskt. Men det var lite som jag sa där i början av avsnittet att det som fattades lite i Halmstad var tron på att göra mål. Det var väldigt mycket tro på att bara skydda på boxen, eller skydda i boxen, hålla tätt och liksom låta Malmö göra sin grej. Och det tror jag att Naheem hade bidragit med i den här matchen, att nu är det någon som kan gå på en omställning och göra någonting. För att varje gång Halmstad spelade upp bollen så det var sällan de låste fast den, utan att Malmö vann tillbaka den flera gånger och fick börja om igen.
Mm. Nej, men det första halvlek tycker jag Halmstad gör jättebra och står emot och bjuder väl inte på några jätteuppenbara lägen. Inte vad jag vill minnas i alla fall. Man tänkte väl att det kommer inte att hålla över 90 minuter, precis som Degerfors spelplan mot Djurgården. Men jag förväntar mig inte att det bara skulle forcera fyra bollar i andra halvlek som det gör.
Nej, fyra var väl lite överflöd. Man väntade väl lite på att 1-0 målet skulle komma. Man kände väl, som du sa, att det kommer inte hålla över 90 minuter. Sen därifrån så alltså faller de bara igen. Och återigen med, som vi var inne på i förra matchen mot Norrköping med Malmö, så är det de spelarna som behöver komma igång som får göra mål också. Och att samarbetet tillsammans med Kiese Thelin och Botheim, det fungerar väldigt bra också när de spelar tillsammans. Så att Malmö, de är starka.
Ja, jag har sett att många har sagt att det är det starkaste Malmö man har sett på flera år. Men absolut, det är en otroligt bred trupp. Det är fantastiska namn. Prestationsmässigt vet jag inte om det är den bästa Malmö jag har sett på en herrans massa år. Men det blir upp till bevis kanske i finalen nu då. Kanske får stå mitt kast nu. Men ja, man gör ju det man ska den här matchen. Dröjer en bit in på andra halvlek innan Botheim gör 1-0. Som börjar komma in i det mer och mer, som du sa. Och jag vet inte vad man vill lägga in honom i favoritskap till skytteligan, men det börjar se jävligt bra ut, det gör det.
Ja, sen även spelare som Busanello får assist, Nanasi gör assist, Pontus Jansson med. Alltså det är mycket som stämmer i Malmö och det är läskigt i färder de ser ut. Samtidigt hur de kan kombinera det här med att spela med en anfallare och sen spela med två. De känns väldigt fläckfria just nu. Stryger Larsen, assist där också. Är det inte mycket att klaga på i Malmö?
Något jag blev lite smått förvånad över igen är att Ali sitter på bänk återigen. Frågan är när han ska få starta, när han får chansen från start. Tycker han återigen sätter fart på matchen när han kommer in. Och ja, vapen eller inte, jag tycker i alla fall att han ska ha mer minuter där.
Ja, i alla fall kanske att man får spela lite varannan match, som jag antar att du menar. Men återigen, alltså när han hoppar in, det är också en styrka att kunna ha en sån spelare som kan göra så skillnad på det sättet som han gör. Så att det, jag kan liksom inte hitta ett enda fel i Malmö just nu. Och det är kanske att Ali ska spela mer, men samtidigt när han kommer in och gör det han gör så blir Malmö ännu bättre också. Så att det är inte heller en jättedålig inhoppare.
Alltså, söka fel vet jag inte. Men det är väl mer att man inte har riktigt ställts mot en rejäl utmaning. Största utmaningen är ju Norrköping inför finalen. Och en riktig värdemätare har man väl inte ställts emot. Som man kanske brukar göra i en semifinal mot ett svenska cupen. I ett svenska cupens slutspel. Så det är väl det jag kan säga som man saknar lite.
Mm, ja, men en riktig värdemätare.
Ja. Mm. Något Malmö har som inte andra lag har, det är ett väldigt speciellt spelsystem. Ett väldigt olikt spelsätt. Man anfaller med mer eller mindre med 9 personer. Ytterbackarna är någon form av in i mittfältare och ibland är den en ytter och det är fria roller offensivt på planhalvan. Det har funkat emot motstånd som de har mött hittills. Och det jag var inne på är att man inte har fått någon värdemätare. Man har inte riktigt mött något motstånd som kan ställa sig emot det här. Och mer eller mindre inte haft kunskapen till att försvara mot ett sånt här lag. Det är därför jag är väldigt spänd på att se. Nu skulle det antingen blivit AIK eller Djurgården som är två defensiva starka lag. Det är därför jag är lite intresserad att se hur Malmö tacklar en uppgift som de ställs emot nu.
Jo, men det där tycker jag faktiskt är en väldigt bra poäng. Sen är det ju såklart att de kan ju inte rå för riktigt vad de har fått för lag att möta heller riktigt. Men de har ju verkligen gjort det de har kunnat mot de lagen också. De har ju liksom kört över alla motstånd. Så de har ju gått fläckfria på det sättet. Men just det du är inne på också, att få möta ett riktigt, riktigt bra motstånd. Och framförallt defensivt också. Så kommer det bli intressant att se hur de kommer att tackla det då.
Alltså man kryssar ju mot Varberg, jag vet inte. Det är väl inte fläckfritt?
Nej, okej. Inte helt fläckfria mer. Inte kanske då med matchen mot Varberg där. Men någon som kanske går lite under radarn faktiskt, absolut att han får mycket uppmärksamhet, men det är mycket kring det vi mycket har varit inne på i podden kring, alltså Botheim gör mål och Kiese Thelin gör mål och det är många som ser bra ut, men någon som inte får den absoluta uppmärksamheten som han borde förtjäna, det är Sebastian Anasi. Alltså han har gjort poäng i varenda cupmatch nu och han gjorde assist mot Öster, 1+3 mot Luleå. Han gjorde assist mot Varberg, en ass mot Norrköping och en ass här mot Halmstad.
Ja, nej, inte bara poäng utan han är ju nyckeln i Rydströms spelsystem upplever jag, och han är den som är den här kreativa nyckeln när det inte riktigt funkar och sätter tempo i med hjälp av sina aktioner och gör det lilla extra när det inte funkar för de andra. Så absolut ska han hyllas, inte bara för sin poäng skörd utan mer sättet han sätter tonen på Malmös spel.
Därför kan jag bli lite förvånad varför han inte var med i svenska landslaget heller. Men sen fick jag reda på det att U21-landslaget såg ju faktiskt inför viktiga matcher här nu. Och det svenska landslaget, A-landslaget har träningsmatcher bara. Men annars tycker jag att han borde vara med i landslaget framöver.
Ja, absolut. Sen är han ju ung och det finns massa tid kvar. Jag kan gilla att man har ett vältankat U21-lag för att de också ska nå framgång. För lyfter vi upp alla våra bästa ungdomsspelare till A-landslaget för att de bara ska sitta av landskamper på sidan, då tycker jag det bara är onödigt. Så hellre att de spelar och stärker våra ungdomslandslag så att de presterar. Så han kommer spela A-lagsfotboll i landslaget också, det råder inget tvivel. Men jag är glad över beslutet.
Mm. Ja, men precis, eftersom att U21 också har de här vitala matcherna som de står inför nu också. A-landslaget är ju bara träningskamper, så att det blir ju meningslöst att kalla dit dem då liksom.
Absolut. Och Malmö har ju redan börjat sätta ton i lite finalkänsla. Pontus Jansson yttrar sig om att det är riggat, att finalen kommer spelas i Stockholm och det börjar redan hetta till. Jag kan bara tänka mig hur matchen i mot Djurgården som det nu blev, Djurgården och Malmö kommer bli. Och också när man tittar tillbaka de senaste mötena, det har ju blivit något form av hett möte mellan klubbarna. Så det blir jävligt kul och det är kul att det redan gnälls.
Mm. Jo, men det håller jag med om. Jag förstår lite var det kommer ifrån också, med tanke på att de senaste gångerna som Hammarby, AIK och Djurgården varit i cupfinaler, de 16 senaste, så har de fått hemmaplansfördel varje gång. Och det är en procentsats på 0,0015% chans att det ska inträffa. Så jag förstår var det kommer ifrån.
Ja, vi kan väl gå över till derbyt nu, som spelades idag när vi sitter här och spelar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
In, vilken jävla match, vilken jävla spänning, vilket upplägg det blev och tuffa dueller, snygga mål, det var inte mycket som saknades.
Nej, vilken jävla derbymatch. Det var faktiskt en fröjd att kolla på med neutrala ögon. Man i Djurgårdsläge måste ha varit lite nervös när det kom rapporter här i veckan om att Danielsson inte var med på träningen här på grund av sjukdom.
Absolut. Han är ju kanske den viktigaste spelaren. Jo, men det är han. Det är den viktigaste
en sån här match är det.
Nej, varje match. I alla matcher. Det är Djurgårdens bästa spelare och har varit det under alla år han har varit i Djurgården. Så att inte få med honom i derbyt, det skulle ju absolut vara jobbigt. Ja.
Men nu kommer han från start ändå. Och Fallenius kom in i elvan istället. Hur tänker du där?
Han gjorde ett jäkligt bra inhopp i matchen mot Degerfors. Visade lite tendenser ifrån hans tidigare säsong. Den här fart och fläkten och gillar att utmana. Gjorde dessutom ett mål när han hoppade in. Så jag tycker det var en välförtjänt startplats, absolut. Och det, på förhand kände jag också att det skulle bli kul att se honom mot Axel Björnström. Så jättebra val.
Mm. AIK mönstrar samma elva. Ganska väntat. Det är typ Henningbergs metodik. Tycker att om ska vi gå in på lite spelarprecision direkt, så tycker jag faktiskt att det är Koulibaly. Gör en svag insats i den här matchen. Tycker att alltså Ellingsen har inte riktigt kommit upp i den nivån riktigt än. Men han hade varit otroligt viktig i en sån här match, skulle jag tro. Att ha Selina där ute på den kanten istället och Ellingsen centralt. Jag tror han hade behövt så här.
Ja, Koulibaly har inte riktigt visat upp sig än. Jag har inte sett mycket av honom. Och efter 90 minuter så gör AIK en stark match. Men det är som du säger, vissa insatser är alldeles för svaga. Och Koulibaly är absolut en av dem. Sen tycker jag att båda ytterbackarna i den här matchen har det fruktansvärt tufft på olika sätt. Tyckosen hade det tufft i det fysiska spelet, vilket jag inte riktigt upplevt att han har haft förut. Han blev omvält av både Dahl och Gulliksen och man såg på honom att det var inte kul den här matchen. Sen besvärade han sig med en axel också, så det, ja, han hade tufft på sin kant. Och Björnström, jag tycker det är en svaghet för AIK. En jättesvag punkt i spelet med boll framförallt. Det är en kille som springer och gömmer sig. Och det blir nästan så att man spelar med honom mindre när man är bollförande. Flera gånger jag kan se honom ta en överlapp eller ta bollen fram i banan. Slunga in ett inlägg. De har ju skitheta anfallare. Jag tycker Omar Faraj och Pittas, de är sylvassa båda två på olika sätt. Slunga in någon boll på chans då, någon gång. Men ja, för att hacka några i AIKs elva så är det de tre som drar ner resten av spelarnas jätteprestationer.
Ja, men där du säger kring att slunga in inlägg, det är ju nästan så Pittas gör mål där i halvleken också. Så det är fullt rimlig tanke också att det är klart att man vill spela bollen längs backen, men skicka fan in boll även någon gång också. För vi såg ju hur farligt det kan bli om man väl gör det.
Verkligen. Och från Djurgårdens håll, första halvlek, kan vi väl gå in på första halvlek där jag tycker Djurgården är det bollförande laget. Det var väl lite den matchbilden man förväntade sig på förhand. Fantastiska insatser från vissa spelare. Här kan vi också nämna vissa spelare som inte riktigt kom upp till nivå. Där tycker jag att Samuel Lidsholm faktiskt är märkvärt låg idag. Inte alls samma skärpa i passningsspelet. Kommer in lite fel i defensiva närkamper. Absolut inte en dålig insats, men inte alls på samma nivå som han varit tidigare.
Nej, han har ju varit helt fantastisk i de övriga matcherna.
Ja.
Men det kan ju vara så också att AIK visste om hans fot, eller det gör ju de andra lagen också, men att de verkligen tryckte på det. Det blir ju ett högre tempo i den här matchen än till skillnad mot Degerfors hemma. Då tillåter de lite mer tid på honom. Och det får man absolut inte göra. Och det tror jag Ojk hade pratat om.
Ja. Hade en jäkligt häftig frispark där från typ 37 meter som han drar mot mål. Och den kändes ju faktiskt livsfarlig.
Ja, nej men de där har man väl suttit ett par gånger förut. Bara senast förra säsongen i BP. De här längs backen som studsar. Så den hade mycket väl kunnat gå in. Jag skulle ha varit livrädd om jag var AIK-målvakt när han ställer sig upp och ställer en frispark. För man vet aldrig när han får till det. För när han väl gör det, alltså, då smäller det på riktigt.
Mm. Sen är det ju Oskar Fahlén som vi var inne på. Fick chansen från start, men kolliderade, kan man kalla det så. Eller blir överkörd.
Överkörd är nog rätt ord, skulle jag säga.
Han blir mer eller mindre överkörd av Axel Björnström. Och behöver bytas ut. Tråkigt. För det fanns väldigt mycket sköna plays med Oskar Fahlenius, Bergvall och några andra där på högerkanten. Såg riktigt bra ut. Ska sägas att han är okej i alla fall. Smällen tog på ögat och huvudet är okej, fick jag höra. Så det är inget allvarligt, men att få en sån där jävla smäll mot ögat påverkar ju så att man inte kan spela.
Och där är vi båda eniga om att det är rött kort, eller?
Ja, jag tycker det är rött kort. Jag tycker Björnström har alldeles för mycket tid att komma in i den där närkampen och inte slänga upp en armbåge i ansiktshöjd. Jag tycker det var ett jäkligt konstigt beslut. Och sen säger väl han själv också att det där ser inte så jäkla bra ut. Men det är han som springer in i min arm, lägger han att tillägga. Väljer han att tillägga.
Oh.
Men det är ju rött kort.
Ja, alla dagar i veckan skulle jag säga. Så där har de tur. Jag vet inte hur du upplever situationen där med Piotr förresten. Straffen, tycker du det var straff?
Nu snackar vi andra halvlek, eller?
Ja.
Jag fick aldrig någon... Jag såg ju reprisen, det gjorde jag. Men jag vet inte om jag fick tillräckligt för att... Alltså, tillräckligt med kött på benen för att kunna bestämma mig om det är straff eller inte. För han kliver väl honom på hälen, va?
Ja, det gör det ju. Så det är ju en kontakt. Men den känns lite larvig ändå om man skulle blåsa på den.
Sen är det så här, så fort jag såg duellen, då var jag bombsäker på att det är straff. För Piotr är aldrig den som lägger sig ner i en duell. Det har jag faktiskt aldrig upplevt. Så det är väl mer det som får mig så här att känna att ja, det där är straff. För jag har aldrig sett honom faktiskt överdriva en duell tidigare.
Ja, kanske. Nej, jag tyckte det var lite väl billig. Men det är inte långt ifrån att det skulle vara straff.
Nej. Nej, men det... Jag hatar att gnälla på domaren, men jag tycker han gör en ganska svag insats faktiskt. Det skulle kunna varit rött kort där. Eventuellt en straff som du nämner. Sen är han lite osäker åt båda håll. Så... Men det är derby och det är en sån jäkla svår situation att vara huvuddomare i en sån match. Så sånt händer.
Mm. Ja, så är det.
Målet 1-0 görs av Lukas Bergvall som enligt mig, du nämnde Nanasi, står för ett helt galet Svenska Cupen-gruppspel och slutspel. Jag tycker nog Lukas Bergvall är faktiskt Cupens starkaste spelare just nu. Och har han inte bevisat för alla som talar emot honom än, så tycker jag att den här insatsen bör tysta en och annan kotte ute i husen och lägenheterna och allt vad det är. Han är väl Djurgårdens bästa spelare i helheten den här matchen.
Ja, om han inte tystade folk mot Nordic borta så borde han göra det nu. För de som gnällde på hans insats mot Nordic borta var ju på grund av motståndet. Och motståndet är väl ingenting man kan gnälla på här. Jag såg att det var några som gnällde på Nordfälts insats där vid målet. Men vad fan, vad ska han göra åt det? Och sen är det inte bara målet som han gör bra heller. Du vet, han skickar upp Bergvall på läktaren. Eller vad säger han? Han skickar upp Björnström på läktaren genom en tunnel, slår in den. Alltså gör hymmet mål där. Så det är en superinsats av Bergvall. Och bara överlag, alltså dominant på plan. Alltså 18 år gammal och står för sådana här insats. Det är sjukt imponerande.
Mm. Han har också gjort poäng i samtliga matcher i cupen.
Mm.
Står på 3 plus 3.
Och då är det en kille som är 18 år gammal.
Japp. blev vi också uttagen till U21-landslaget istället för A-landslaget. Går vi in på den historien igen så helt rätt i mina ögon. Hans tid kommer, det är jag säker över. Och, nej, men man ska bara njuta av den här killen så länge han är i Allsvenskan. Det var många som undrade om han skulle kunna ta klivet och vara en viktig spelare sista halvåret. Jag tycker att vi har fått svar på det.
Ja, det tycker jag också. Det som jag var inne på också, 18 år gammal och var så dominant i en sån här viktig match också. Det som är imponerande är ju kring den där Björnström-situationen som jag pratar om, att det är liksom i sista minuten också. Han är helt slutkörd. Han viker inte ner sig, trots att AIK gör det här 1-1 målet, så sätter det inte sig på honom mentalt heller. Så det visar på att det inte bara fotbollskvaliteterna han besitter, det är även det mentala också.
Ja, och som du sa, han nickade in 1-0. Och det var faktiskt 10 minuter efter målet situationen kring Axel Björnström och Fallenius hände. Nu gick vi lite i fel ordning, men där hade ju matchen kunnat avgjort. Sen tycker jag att resten av halvleken är Djurgårdens halvlek.
Ja, jag tycker en bit in på andra halvlek att den också är det. Jag vet att Djurgården går ner sig lite och försvarar mer boxen, men sett till hur AIK har varit under det här gruppspelet också så har de haft svårigheter att tränga sig igenom. Så jag tycker inte det är en helt fel plan. När jag sitter och kollar på den här matchen så känner jag ändå att Djurgården har faktiskt kontroll här. De känns inte så stressade. Sen är det såklart att de blir lite väl låga till slut. När de aldrig liksom får fast bollen, då snackar jag om slutminuterna här då. Och jag tycker ändå att Djurgården gör en väldigt, väldigt bra insats. Trots 1-1 under de här 90 minuterna och att AIK kommer i kapp, så känner jag att det är... Alltså jag kände att över de här 90 minuterna så bevisar de för mig att den här säsongen kommer de komma med topp 2. Alltså utan tvekan.
Ja, alltså det är bara sekunder från att man har ställt av hela jobbet. Precis som du sa att... Det funkade ju också en bit in på andra halvlek. Jag tycker det är nästan i samband med att Albin Ekdal kommer in i matchen, så jag antar att man byter spelplan då också. Jag tror inte det är i samband med att Albin Ekdal alltså gör en entré på planen, utan jag tror att man byter lite gameplan. Och jag tror man vill låta AIK vara styrande lag. Det här är något som Djurgården har jobbat med rätt länge, tycker jag. Det är ett återkommande mönster att det finns väldigt tydliga spelplaner att när man leder matcher så vill man stänga dem genom att försvara till sig en vinst, nästan. Men jag tycker att det ser ut som att man kroknar i samband med att man har den här planen. Man har inte orken till att försvaret sitter, det gör det. Det är väldigt få chanser man bjuder på. Men det är just när man har bollen själv och kanske vill spela av minuter och låsa sig fast på Gnagets planhalva. Det är där man förlorar matchplanen, tycker jag.
Ja, men jag håller med dig. Det som du är inne på tycker jag också, att det är när Kylle går ut, alltså 82 där någonstans som kroknar, för att jag upplever ändå att Djurgården har ganska bra kontroll. Jag tycker de spelar sig runt AIK stora bitar under första eller under andra halvlek, första delen av andra halvlek. De känns trygga. Det är inte det här AIK jagar i kapp, de ligger under med 1-0. Det börjar sätta sig mentalt, utan man känner ändå en trygghet. Men runt där 80-strecket, då är det precis som du är inne på, att det kroknar ihop. AIK börjar skapa farliga lägen. Det är en nick i ribban och de här inspelen börjar komma och känns farliga nästan varje gång. Och sen är det som du säger, det är bara, vad kan det vara, 10 sekunder kvar innan matchen är slut som Viktor Andersson får göra mål.
Ja, kan du tänka dig det? Men en med Djurgårds bakgrund också såklart. Det var inte nog med att det var 10 sekunder kvar, utan det är ungdomsspelare från Djurgårdshåll som gör det.
Har inte sett honom i kuppen annars. Jag har alltid funderat på vad han tog vägen. För det, han såg ju väldigt lovande ut för, i början av förra säsongen.
Sen har det väl varit ett väldigt dåligt presterande AIK under hela hösten här. Så att man kanske inte vågat chansa på honom riktigt. Och sen har ju bara truppen blivit starkare och starkare här nu under vintern också. Mm. Så det är väl i samband med det. Men, och då på grund av alla bortfall här nu så får de ju göra någonting. Alltså de måste ju ändra på någonting. Jag tycker att Ajares inhopp inte riktigt ser sådär speciellt jättebra ut. Det ändrar sig kanske på tilläggstiden sen, eller extra tiden. Men ja, det var väl mer för att röra om lite, för det var någonting som behövde göras i AIK.
Ja, nej men jag tycker de här unga killarna som kommer in, Ringa, Jari och Viktor Andersson, de sätter tempo på AIK på något sätt. Det blev väldigt full fart och friskt, tycker jag. Och det var ju i samband med det Djurgården kroknade, så det såg ju ännu bättre ut då. Och alltså så här, jag tror AIK blir riktigt bra i år. Jag tycker de ser riktigt stora, starka ut. Och får man tillbaka spelare som saknas, jag tror absolut att det kan vara en topp 5 klubb i år.
Ja, topp 5 skulle jag säga. Jag är inte beredd på att ha dem på topp 3 än, men jag skulle säga någonstans mellan 3 och 6 har jag dem.
Nej, men när man har något riktigt spännande med Pittas och Omar Faraj, tycker Faraj har verkligen tagit enorma kliv från förra säsongen. Ser väldigt fin ut med bollen och vänder runt motståndare som vi vet att han är bra på. Han är stark med en kille i ryggen, men han har blivit lite mer rapp i vändningarna och spelar fram Pittas i farliga lägen och testar att avsluta själv utan framgång idag. Men över en säsong ser det ut så här. Jag tror absolut att han kan stå för en stark säsong.
Det tror jag också. Han gjorde ett fint mål mot Mjällby senast. Så att han har även producerat mål under den här Svenska Cupen-sessionen här.
Mm. Ja, nej, men i samband med 1-1 målet så kände jag personligen att åh fy fan, det här är kanske den värsta känslan jag haft på flera år. Man gick ifrån att man kände att vi har säkrat ett Europaspel. Vi har slagit ut AIK i cupen. Vi är klara för final. Vi kommer få kriga om en titel. Det är bara en match ifrån nu. Allt var bara så jäkla underbart. Till att se att Viktor Andersson skarvar den i bortre så som han gjorde. Så fallerade typ bara världen. Alltså allt blev bara mörkt. Och inställningen för förlängningen var väl lite så att det här är kört. Vårt lag är helt slut. Vi har ingen energi. Folk springer och haltar och krampar. Och hur fan kan man vända en sån här match mentalt? Det måste bara vara piss för alla.
Ja, och det är det som är så imponerande med Djurgården här. Att de lyckas vinna den här matchen ändå. Sen om man gör det på straffar eller inte, det spelar liksom ingen roll, för man går vidare ändå. Att man kämpar sig igenom de här 30 minuterna, och sen gör man inte så, alltså man blir inte överkörda under de här 30 minuterna heller, utan man står upp ganska bra också. Så att den mentala biten kring det där målet var någonting som jag kände så här, nu ska det bli intressant att se vad som händer här. Och jag tyckte AIK inledde de första minuterna där väldigt bra, och de hade sån jävla energi, men jag tyckte Djurgården ändå tog sig ur det på något sätt också, att nej, men vi styr och ställer här och gör en ganska bra första kvart.
Mm. Och här gör man ju också ett ganska obehagligt byte. Man tar ju ut Miroteno och Danielsson har ju inte gjort ett enda misstag under hela kuppspelet. Och sen för att känna att nu kommer Une Larsson in i en förlängning. Hur kul är det? Varken för de som sitter och kollar på matchen, för man har sett Teno och Danielsson vara så framgångsrika tillsammans. Sen måste det vara bra jobbigt för Une Larsson också att kastas in i en sån här match.
Ja, det känns väl nästan som att man har allt att förlora. Du kommer ju inte in i en situation där du har allt att vinna, utan han har ju bara allt att förlora i en sån här situation.
Mm. Och till de som startar den här gnaget åker ut ramsan i 93 minuten. Kan man inte vänta till slutsignal innan man gör en sån grej? Det var ju nästan så att så fort man hörde ramsan gå så kände man att det här kommer man få sota för. Och det var verkligen, alltså 20 sekunder senare så gör AIK mål.
Ja. Ja, det var faktiskt lite kul att kolla på faktiskt när man fick höra den ramsan och sen bara smäller det och man kände, nej, hur fan ska de ta sig vidare från det här nu?
Ja, men alltså så här, står det 2-0 i 93, kör. Men nu är det verkligen 1-0 och man har allt att förlora på att dra igång en sån ramsa. Tacka gudarna för att det löste sig, säger jag. Men herregud vad folk hade kunnat unnat sig ett gott skratt åt den där grejen. Sen är det ju andra förlängningskvarten. Som jag tycker de går så jäkla snabbt, förlängningarna. Och jag tror det är för att jag tänker att blir straffa förlorar vi. Jävla negativa låter, men det var verkligen att man var överkörd över kvitteringen. Och som om det inte vore nog så Bergvall gör ju en sån jäkla insats med kramp i låret. Han snor bollen av Björnström och skickar väl ner honom i konstgräset för att sen slå in bollen till Terkelsen som förlänger till Himmet som har ett alldeles ypperligt läge för att göra 2-1. Och ja, när han brände den så var det så här, nu är det kört. Nu har vi haft alla våra möjligheter att vinna den här matchen.
Ja, gräset. Men det såg nästan ut att kunna vara någon riktigt dålig jävla konstgräsmatta. För den där mattan såg fan hädisk ut, ska jag säga ja, också. Men ja, och det var precis när Devar hade blivit inbytt ju. Han hade ju kunnat få en dålig start där, ja.
Ja, det är också en jäkla spännande grej det där. Jag tycker att man har sett det hända väldigt ofta, men det är sällan man har sett att det har gynnats med att ta in en sån här så kallad straffmålvakt. De gångerna jag kan minnas att jag hoppat in en målvakt, det är ju Devar mot Djurgården i Malmö FF. Sen är det ju Tim Krull i Holland. Det slutade på samma sätt båda de matcherna, men
Det är varma mot Hammarby, då räddade ni dem.
Ja, precis. Här, det är straffavgörande i Stockholms derby, ha så kul är det.
Ja, och samtidigt dock har ju han allt att vinna i ett sånt där inhopp. Han kan ju inte gå in och känna någon press liksom, vad har han att förlora på? Han ska bara försöka rädda bollar liksom.
Nej, men så är det väl. Men jag börjar tänka för mig själv, säger fan, är inte Kristoffer Nordfelt en helt okej målvakt också? Det känns nästan som att han psykar ut mig mer i alla fall. Hade jag stått på en straffspark så känner jag själv att Kristoffer Nordfelt, han hade ju psykat ut mig totalt. Mm. Men sen är det väl en grej också så här, oj, de kastar in en straffmålvakt. Undrar om de tankarna går i Djurgårdsspelarna också?
Ja, kanske. Det är väldigt mycket mentalt. De har väl säkert också kunnat briefa med Diawara kring att den här spelaren, han brukar skjuta till höger, den här killen.
Ja, men så gör de ju med alla målvakter, absolut. Mm. Jag har svårt att säga att Djurgården inte gjorde så med Videll och Malcolm också. Så är det ju. Men ja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det blev ju straffar då. Det blev ju ingen mål på förlängningarna. Och som vi var inne på, Diawara kastas in. Och första straffsparkarna sätts ju av både Pittas och, nu ska jag testa mitt minne här, Danielsson. Sen kliver vi in i andra straffspark. Där bränner Saletros sin straff och han visar att han är en människa. För mig var det lite så här, äntligen gör han inte allt rätt i AIK-tröjan. Sen han kom tillbaka, äntligen. Någon miss, något som inte går åt rätt håll.
Ja, men lite så.
Ja, men det är verkligen så här. Nu vi förlorar vi ju inte straffarna. Vart ju min första tanke när Saletros missar. Ja, då kliver ju Albin Ekdal fram och gör samma sak. Jag tror väldigt många andra satt i den här berg-dalbanan också, men fy fan vad plågsamt det var.
Ja, och att det just var Ekdal kan jag tänka mig var lite extra jobbigt.
Ja, men det vart lite så här, vad gör du i den här klubben? Alltså, kom igen. Någonting får du ju bjuda på. En straffspark mot AIK kan du väl sätta.
Ja, verkligen.
Och efter honom så kliver Selina fram med en väldigt intressant straffspark. Sjukt underlig teknik, men jävla vilket rappt skott han fick till på den där konstiga satsen.
Ja, verkligen. Det var väldigt underligt att säga faktiskt. Man vill ju hellre, nu sätter han ju den, men hade jag känt att han, om han spelade i min klubb hade jag känt så här, fan, smäll bara in den här bolljäveln istället för att göra något sånt där.
Ja, men jag tyckte den såg jävligt inövad ut. Jag tror han har gjort den där på 100 gånger, så hittar man sitt sätt, varför ska man byta då?
Ja.
Och en annan kille som gör det på sitt sätt, det är Tobias Gulliksen. Det här kanske blev matchens snackis ändå. Trots alla heta närkamper och allt som fanns i den här matchen. Gulliksen kliver ju fram med ett brett leende på läpparna och skrattar. Jag tror det är åt Diawara som försöker psyka ut honom. Han skrattar ju åt honom, kliver fram, väntar ut Diawara, lägger en retfullt i andra hörnet. Och sen firar han som jag vet inte vad. Alltså, gör inte så där på den tredje straffsparken, för vi kan fortfarande förlora och du kommer vara veckans meme för alla andra supportrar.
Ja, ställer väldigt mycket på spel där.
Ja, inte bara för sig själv utan för laget också.
Ja.
Men ja, som han själv yttrar sig, han har is i sina vener, den här killen.
Ja, uppenbarligen.
Jag kan meddela att mitt fantasy-team fick ett nyförvärv där och då, direkt efter. Det här är ju en kille också som har tagit Djurgården med storm.
Ja, tror han kommer stå på straffar framöver, för övrigt?
Det vet du fan, jag tror det beror på ställning och hur man har varit i matchen och så. Alltså Danielsson har ju alltid varit första straffskytt. Mm. Men visar man det där, att man har det där i sig, så absolut kan jag tänka mig att han står och slår den.
Ja.
Ja, nej, men det blir nästan en vändning i det här straffskyttet då. Efter att Ekdal hade bommat, Saletros hade bommat, så kliver det in en kille och gör det där. Dessutom psykar ut hemmasupportrarna. Man ser att AIK-spelarna reagerar på det här, tycker inte att det är okej. Det är lite så här high risk, high reward på det, för att straffen därpå missbränner ju Erik Ring, och då kände man att det här kan inte gå fel nu.
Nej, där kände jag att nu måste det vara avgjort. Tycker det är lite synd att Erik Ring, som ändå gör ett ganska fint inhopp, får...
Verkligen.
Alltså, att han smäller den över, det var lite tråkigt för hans skull faktiskt. För att han gör ett väldigt bra inhopp här.
Verkligen. Alltså AIKs upplägg på straffskyttar kan man ju dra en liknelse med England som förlorar EM-finalen på grund av att två unga spelare kliver fram och tar straffarna. Man blir ju lite så här fundersam kring valet av straffskyttar. Varför vart det Erik Ring och Ajari, som är två av de yngre i laget, som har hoppat in sent i matchen och inte alls vana med en sån här situation? Varför vart det dem, och varför klev inte äldre spelare fram som Rui Modesto, Björnström, Papagiannopoulos, vad vet jag? Vad tycker du?
Ja, men det är väl, alltså, det måste ju vara på grund av anledningen att de just hoppade in. så som du säger, att de har fräscha ben. Bergvall var väl inne på det i studion efter också, att han så här, kommer till den punkten att jag måste lägga en straff så gör jag det, men jag var helt slutkörd i benen. Och det var väl lite, det är väl enda anledningen varför de får lägga.
Nej, jag fick ju inte den upplevelsen att det var så tröttkörda AIK-spelare. Det kändes ju som att de var nivåer över Djurgården fysiskt den här matchen. Så jag har varit lite chockad att man ställer två unga killar emot en sån här utmaning.
Ja, och å andra sidan så sätter ju, alltså nu bränner ju Saletos in, men alltså Pittas och Selina sätter ju sina och de spelade hela matchen. Ja. Så att, ja. Nej, det är lite taskigt att sätta dem på den uppgiften.
Mm. Och efter in klev ju Dennis Hymmet fram, som var iskall. Det var inget tvek där. Och sen är det Ayari som slår den sista och som räddas av Videl Zetterström. Vi nämnde inte ens det på Saletros straff att det var Videl som räddar. Han är ju nästan den största anledningen till att Djurgården går vinnande ur den här cupmatchen.
Ja, Videl gör en supermatch faktiskt. Och han har ju varit väldigt nedsnackad faktiskt senaste säsongen här nu, blir det ju. Så det var kul för honom att han får göra en sån här insats.
Verkligen. Det är en riktigt duktig målvakt som har haft sina svagheter men som har tagit enorma kliv kring de svagheterna. Jag har ju också varit inne på att jag tycker att det känns tryggare med Malcolm på plan i ett helhetsperspektiv. Men sen har ju Videl de här outstanding-räddningarna i sig som ingen annan kanske har. För det är... Det är inte bara straffräddningarna han gör, det är några enorma räddningar i stolproten två gånger i matchen. Det är ett Djurgården som går hela vägen till final, AIK åker ut. Tycker absolut att man ska göra med flaggan upp i topp oavsett om att man, eller trots att man åker ur på grund av en derbyförlust. Det är skittufft, men jag tycker spelarna gör en jävligt bra match. Vi var ju lite inne på det, att det var kanske tre spelare som inte hade sin dag. Men i helhet tycker jag faktiskt att de imponerar.
Ja, fast å andra sidan så känner jag att de hade inte så mycket mer att erbjuda heller. Jag skulle vilja se lite mer vapen från dem. Men sen kommer det kanske i samband med folk som kommer in här. Bland annat Eliksson tror jag hade varit synbar i en sån här match. Eskelede har vi inte fått se än heller riktigt.
Hur menar du nu då?
Nej, men jag menar, det kändes som att de verkligen fick ut max. När vi ser matchen till exempel mot Gävle hemma, då är det en frispark av Saletros som gör det. Nu är det också ett avgörande i sista minuten. Jag skulle vilja ha lite mer, ja men egentligen mål tidigare i en sån här match.
Det tror jag alla vill ha. Att man inte avgör inom 10 sista sekunderna, men alltså... De ställs mot alltså, ett av de mest formstarka lagen i Sverige och man gör jättebra insats, framförallt andra halvlek. Jag tycker det är en styrka i sig att man får matchbilden mer till sitt håll än mot Djurgårdens. Vapen, alltså jag tycker så här, Pittas, jag är inte orolig, jag tror han spottar in mål. Faraj verkar ha hittat sin roll. Man har en John Guidetti på läktaren. Jag tror vapen finns. Det kommer. Och det är hästlängders skillnad från AIK förra året till där de är idag med Henning Berg. Och det känns verkligen som att man har hittat tillbaka till den här stora, tuffa AIK. Det enda jag tycker att jag saknar från dem idag, det är farligheter på fasta situationer. För det är alltid något jag har känt att det är livsfarligt mot AIK. Det är alltid någon som stångar in en boll. Det känns alltid som en tuff utmaning. Men där var det något man faktiskt fick svårt mot Djurgården idag. I den offensiva boxen eller i Djurgårdens defensiva box. Där tycker jag faktiskt att Djurgården var numret starkare hela tiden. Så det är väl det jag saknar från AIK. Den här... sylvassheten på fasta situationer, för man är säkert uppe i en 13 hörna idag och de slås, det är inga dåliga hörna heller, så det saknar jag av AIK idag. Och det vi var inne på, 11 bra insatser på plan, för det är kanske 5 spelare som gör galet bra matcher medan 3 är lite sämre och 3 är katastrof.
Ja. Ja, men det är kanske lite det hållet jag menar. Alltså fler som gör bra insatser. För ja, vi var inne på det. Björnström, Tykosen, svaga insatser. Kullabali också svag insats. Mm. Så ja, det var nog lite mer åt det hållet jag menade. För vi kollar rappheten när Erik Ring kommer in. Det blir lite mer utmaning där ute.
Ja, han skulle faktiskt... Helt ärligt skulle jag nästan vilja se honom från start istället för Tykosen den här matchen. För det tycker jag. Det finns väldigt mycket mer fotboll i honom. Framförallt ut offensivt perspektiv. Och nu hade han det så jäkla tufft Tykosen. Så det blir jävligt lätt att säga det då. Men mm. ja, jag tycker han är ett jättefint inhopp, absolut. Mm. Men jag är lite intresserad det här med när Milo är tillbaka från skador. Jag är så här, Papagiannopoulos och Tillemann gör det hur bra som helst samtliga matcher.
Mm. Ja, det blir intressant att se hur det blir. För Sotte har ju bara ett år på kontraktet kvar också, tror jag. Eller han signade 1+1 i och för sig. Så att
ser
kan
det
ju...
ut så här så kommer de inte tveka en sekund på förlänga. För jag tycker han ser riktigt bra ut just nu.
Nej. Nej, men du spinner vidare där tanken på vad jag menade också när du säger det. Att det finns så mycket kvar i de här spelarna att få ut också. Att Hajar när han kommer in. Alltså de gör fina matcher, men det finns liksom, det finns den sista tredjedelen hos honom. Det finns ett offensivare hot i Koulibaly kvar. Celina gör ju en bra match, men jag vet att han kan mer. Guidetti ska in här också. Alltså en sån spelare i toppform. Alltså, det går att göra väldigt mycket av de här spelarna. Men det är bara 5 som presterar. Så det är det jag saknar från AIK.
Ja. Vi gör så att vi pratar upp oss inför finalen innan vi avslutar det här. Nu blir det Djurgården mot Malmö. Vi får se vilka som får hemmaplan och när det spelas. Det har varit i krock med Melodifestivalen eller Eurovision eller vad fasen det nu är. Skitsamma. Kuppen ska spelas i alla fall. Hur ser du på finalen? Vem är favorit och hur kommer de vinna matchen?
Det är så jävla långt kvar. Det är ju 3 månader kvar liksom. Men ja, jag kan ju tänka mig att det blir en uddamålseger, skulle jag tro. Jag tror att det kommer bli en tight match. Svårt att se någonting annat. Och jag sa väl det förra avsnittet, att ifall Djurgården går vidare och de får hemmaplan, så är det de som är favoriter. Går Malmö vidare och vinner och de får hemmaplan, så är det de som är favoriter. Så det är väl typ det jag kan säga nu, för som sagt det är 3 månader kvar, så det är mycket som kan hända.
Nej, men det är väl, jag håller med dig. Den som får hemmaplan är favorit. Sen har ju rent statistiskt Malmö har haft det tufft mot Djurgården och det slutar ofta 3-0.
Ja, om vi kollar tillbaks. Ja, men så är det. Ja, jag vet inte hur det är på bortaplan. Förra året 0-0. Året in. Där är väl alltså där är ju väldigt jämnt, va, men när det väl är på Tele2 så är det Djurgården som kör över dem varje gång.
Ja, så det är väl mer frågan om det är på konstgräs eller på gräs.
Ja, det är väl typ där man kan landa så som det är nu, för som sagt kolla på formen nu känns ju lite onödigt när det är ett antal matcher kvar att spela.
Exakt. Också intressant, för det kommer ju inte vara i samband med något Europaspel. Nej, det kommer det inte vara. Nej, under maj, nej. Va? Ja.
Ja.
Ja, nej. Jag kan ju säga att du hade fel på din tippning nu i alla fall, vilka som skulle vara finallagen.
Ja, jo, där hade jag fel faktiskt. Var ju nära, det var det ju. Men ja, där hade du rätt och jag hade fel.
Ja, nej, men det absolut, det är verkligen hemmaplan. Så är man favorit. Det är väl där man landar. Och det är 2 otroligt formstarka lag. Och det är väl de som har imponerat mest. Så det är 2 värdiga finalister efter hela kuppspelet.
Ja, absolut. Det är de 2 lagen som har varit absolut bäst.
Och det är en kamp man knappt kan vänta på. Det blir ju 3 möten mellan klubbarna nu. Och oavsett hur matchen slutar så vet jag att det kommer vara en underhållande match.
Ja, jo, det har jag svårt att säga att det inte blir.
Precis. Vi nöjer oss där, eller?
Ja, det tycker jag. Kan väl nämna lite kort att vi hade fel i förra avsnittet att om Djurgården vinner så blir det Europa League för dem.
Exakt.
Och om de förlorar så blir det Conference League. Så det de stämmer. Är inte helt klara för Europa League.
Vi fick den kommentaren, va?
Mm, precis. Jag kommer inte ihåg vad den, det var Peter tror jag han heter.
Det är, ja, bra Peter. Det är bra att ni är pålästa och rättar till när vi säger fel. Rätt ska vara rätt.
Så är det.
Och med det tycker jag att vi avslutar med de visa orden.
Det gör vi och ha det så bra.
Ha det så bra.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.